Hej och välkomna till DI:s ledarpodd, och välkomna säger också till ledarskribenterna Henrik Westman och Matilda Molander och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag den 21 juni när vi spelar in det här. I början av veckan presenterade Försvarsberedningen sin delrapport och titeln på rapporten Allvarstid. Vad säger det om läget egentligen, Henrik?
Ja, men det är just det, att läget är väldigt allvarligt. Och det intressanta tycker jag är ju att det här allvar...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Det färgar ju naturligtvis själva rapporten och innehållet, synen på Ryssland, synen på Kina. Men det finns också en uppslutning och en förståelse bland då alla riksdagens partier som ju ingår i försvarsberedningen. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Sen ska man väl säga med viss reservation för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Men alla är ändå överens. Det är NATO-frågan främst kanske som Miljöpartiet och Vänsterpartiet är lite...
Jag tror inte att någon politiker kan värja sig för det hemska som skedde för nästan 1,5 år sedan i Ukraina. Och man har förstått och sett vad Ryssland faktiskt är.
Men Ryssland upptar ju såklart en stor del av rapporten, men det är främst formuleringarna kring Kina som du reagerar på, Henrik. Kan du utveckla?
Ja, det tycker jag är intressant. Det finns ju en helt annan vokabulär. Man använder en helt annan vokabulär kring Kina. Man ser Kina som ett större hot och tycker jag känns som ett farligare hot än vad Ryssland är. Ryssland är ju naturligtvis ett konkret militärt hot, det säger man. Man säger att en attack på Sverige inte kan uteslutas. Men Kina är ju egentligen en mycket, vad ska man säga, farligare potentiell fiende. För de är så stora och mäktiga rent ekonomiskt. Rysslands ekonomi är ju liten, tillsammans så är den inte större. Eller den sammanlagda nordiska ekonomin är ju större än den ryska. Och det där gör ju att Kina blir mycket svårare att hantera. Och för USA så är ju det självklart så att Kina är liksom huvudantagonisten och den som man då är i någon sorts konfrontation med sedan faktiskt flera år. Och det färgar också försvarsberedningens rapport tycker jag.
Vi ska grotta ner oss lite mer i just Kina-frågan, men Ellen, du är precis hemkommen från en säkerhetskonferens, Swedish Security Forum. Vad försvarsberedningens rapport snackas där?
Ja, försvarsberedningen inledde faktiskt konferensen. De satt på scen och berättade om vad de kommer fram till. Och men precis som Henrik redan har varit inne på, det är ju Ryssland då som målas upp som det långsiktiga hotet och det som svensk försvarspolitik måste utformas utifrån. Och de beskriver Ryssland idag som neostalinistiskt. Det är ett land med imperialistiska visioner. Det är ett rustat land. Och att vi då också måste ta i beaktande risken att kriget i Ukraina faktiskt eskalerar till Europa. Och det var väldigt ofta som de underströk det som ju är titeln för hela det här dokumentet, Allvarstid. Och som vi också varit inne på, det finns ju ett väldigt stort konsensus kring detta, och det var också påtagligt, det var också någonting som man noterade och pratade om. Det var ju liksom tonen då som sattes för hela den här konferensen, och ja, den enda punkten då där det faktiskt skiljer sig egentligen mellan partierna, det är ju frågan om NATO, där V och MP reserverar sig. Vilket ju egentligen är ganska anmärkningsvärt givet när man har målat upp den här omvärldsbilden. Men de andra däremot beskriver det då med rätta som att det att gå med i NATO är det viktigaste säkerhetspolitiska beslutet på 200 år. Och sen en annan poäng som jag tycker är värd att nämna och välkomna är just ett erkännande om att nästa gång vi är i stabila tider så ska man inte rusta ner, utan vi måste bibehålla en beredskap och ett försvar för om det dyker upp sådana här situationer.
Kina då? Vad pratar man om?
Ja, men det som pratades mest om var ändå Ukraina och Ryssland skulle jag säga. Men visst fanns Kina också där. Och bland annat så pratade Säpo väldigt öppet om att hotet mot Sverige är väldigt högt från Kina. Vad gäller just att det är ett av länderna som vill åt kunskap och innovation i Sverige. Vi är ju duktiga på de områdena och det märks också i hotbilden. Andra länder som nämndes var Iran och Ryssland. Och att Ryssland även upprätthåller ett högt intresse för Sverige trots kriget i Ukraina. Sen är väl frågan liksom, hur man hanterar de här riskerna på ett rimligt sätt kopplat till teknologi och information och kunskap. Jag var med i ett panelsamtal om geopolitiska spänningar där vi bland annat pratade om riskerna med handelspolitik och industripolitik och vad det övergår i när det är de här, framförallt USA och Kina, som är i fokus för den här maktdemonstrationen. Och det finns ju som sagt, det är bra att det finns en medvetenhet att man nu vidtar åtgärder för att se till att vi har en, liksom, att vi inte är naiva kring de här hoten som finns. Men risken är ju också att det här delar upp världen och bryter sönder globala värdekedjor. Och det har vi också sett exempel på. Och faktumet att de här stora aktörerna är medvetna om riskerna märks ju också nu häromdagen när Anthony Blinken, USAs utrikesminister, träffade Xi Jinping i Kina. Och det sades ju vara för att konkurrens inte ska övergå i konflikt, vilket ju också visar på en medvetenhet att det finns där i korten att det skulle kunna bli så.
Precis. Henrik, det här är du också inne på i din ledartext här tidigare i veckan, de geopolitiska problemen för företagen. Kan du ge några exempel på internationella bolag som redan agerat för att frikoppla sig från den kinesiska marknaden i just förebyggande syfte?
Ja, jag tror inte det finns något egentligen internationellt, multinationellt företag som idag inte diskuterar det här i sina ledningsgrupper och i sina styrelserum. Geopolitiken är, skulle jag säga, ett av de absolut svåraste problemen faktiskt att hantera. Och det vi ser nu är ju att flera företag börjar vidta mått och steg för att kunna agera om det kommer till en direkt konfrontation. Eller om konfrontationen mellan USA och Kina blir värre. Om exempelvis Kina gör allvar av sina hot att eventuellt då invadera Taiwan. Så att, jag tror att väldigt många företag har det här på sin agenda. Och det vi ser nu är ju flera exempel där man faktiskt gör något konkret. Och det som kanske ligger närmast till hands för oss svenskar är ju uppgifterna i Financial Times om AstraZeneca. Att de planerar att skilja av den kinesiska verksamheten, lägga den i ett separat bolag och notera det separat. Och det gör ju att saker och ting blir enklare ifall det värsta skulle inträffa. Men det finns också, som jag uppmärksammade, en amerikansk stor kapitalförvaltare som har ett långt track record som heter Sequoia. De har också separerat den kinesiska verksamheten i ett eget bolag. Så finns det den här stora biltillverkaren Stellantis som bland annat äger Peugeot och Fiat. Som också har uttryckt att de överväger att stänga ner tillverkning i Kina. Och det har bland annat med geopolitiken att göra. Så att jag tror att det här finns på alla företags radar. Och det intressanta med Astra tycker jag det är ju att det är ju en del av det man brukar kalla för Wallenbergsfären. Och i Wallenbergsfären ingår det ju flera stora svenska bolag som har verksamhet i Kina i olika grad. Och det man undrar då är ju, pågår samma förberedelser även där? Och det tror jag att man faktiskt kan utgå ifrån.
Det som också är intressant i detta är att företag tar de här besluten och har det här på sin radar alldeles, om man säger så, oaktat politiska beslut eller de facto restriktioner. Man är ju så att säga förberedda på detta, och bara de geopolitiska spänningar som finns tvingar helt enkelt företag att ha en beredskap för att det kan eskalera och bli värre. Det tycker jag också är värt att ha med sig, att bara de politiska riskerna om vad som kan hända är stora kostnader och tvingar företag att ha en beredskap för hur man ska agera i det fallet.
Sen som du har varit inne på, Ellen, det finns ju någonting i grund och botten väldigt, väldigt positivt här, och det är ju liksom handeln mellan Kina, mellan EU och USA. De är ju varandras största handelspartners, och det är ju någonting som faktiskt talar för att man inte kommer få den här konfrontationen, utan att man kommer båda inse vilket högt pris det skulle innebära.
Matilda?
Nej, men jag tänker att man ska se den här försvarsberedningens rapport, och så kan man också se i relation till liksom hur NATO har förändrat sin strategi de senaste åren och synen på Kina. Jag tänker att man ser ju, jag menar, medan Ryssland de kan störa den globala ordningen, men Kina kan ju omskapa den, och Kina vill omskapa den. Och det jag tänker att man ser, som med Ukraina, det man kan säga att så här, ja, men vi borde ha sett det komma, och det var på väg under lång tid. Det började ju redan för 10 år sedan med invasionen av Krim och så vidare. Men vad Ukraina-kriget visar oss är ju hur snabbt det ändå kan gå när det väl händer. Så att det finns ju verkligen all anledning för svenska bolag att fundera på vad gör man om det värsta händer? Hur förbereder man sig för det i ett land där man har för många bolag mycket större intressen än vad svenska bolag hade i Ryssland?
Precis. Jag tycker också att man märker den här skillnaden på något sätt, att Ryssland är det stora militära, liksom, geografiskt nära hotet just nu, men Kina är en ekonomisk och politisk fara och framförallt kanske på sikt. Och det här är ju det som gör situationen med Kina så jobbig. Det är ju, som vi har varit inne på, det här är Sveriges största handelspartner i Asien. Det är en av världens största ekonomier, en enorm hemmamarknad. Handeln mellan USA och Kina är rekordstor. Det är en integrerad del i många globala värdekedjor. Det är inte enkelt att bryta sig loss från. Och det är ju många företag som också målar upp det nu när den här konflikten har blivit mer känslig, kanske det senaste året framför allt, att man kan inte enkelt bryta sig loss, utan det är så att säga en process. Men vi ser ju som sagt företag som redan nu tar de här besluten. Vi hade ju också i tidningen häromdagen om Stora Enso, om SCT, AB Volvo, som också har tagit beslut som man kan tänka sig att det finns geopolitiska spänningar i grund och botten för hur man har agerat.
Och kanske är det så att man kommer hitta liksom en ny nivå på globaliseringen. Där liksom en del av den här lite naiva synen på Kina, den är borta. Och man ser vad Kina är, men man ser också fördelarna med att fortsätta handla.
Jag tror att det är viktigt att man hittar en balans i detta, så att vi får inte gå från att ha varit för naiva kring Kina till att det blir full om handelskrig och protektionism. Och det är väl egentligen det som det finns en risk kring just nu. USA använder ju handelspolitik väldigt frekvent under Biden, inte bara under Trump, för att som en strategi mot Kina. Man har olika former av handelsrestriktioner, man vill få med sig sina allierade kring det. Nederländerna och Japan har hakat på. Man lägger press på andra EU-länder att man ska följa samma linje. EU la fram ett förslag, om jag förstod det rätt, igår. Jag hörde det bara snabbt på radio i morse. Men det handlar i alla fall om att man ska granska investeringar som sker i andra länder från Europa. Det tycker jag låter lite märkligt. Så att det handlar om att hitta den här nya balansen där vi inte får vara naiva kring Kina, men också inse betydelsen faktiskt som de spelar i den globala ekonomin och för företag.
Det är något jag tänker på också är att alltså det stora hotet från Kina, det som väl kan sätta världsekonomin verkligen i gungning som man pratar om, det är ju ifall Kina skulle så att säga göra en Putin och välja att invadera Taiwan. Och där, det är en väldigt skrämmande scenario, men det är också ett scenario som vi, det finns ett sätt att motverka, och det är att se till att Putin inte lyckas i Ukraina och att verkligen visa att världen kommer gå emot den här typen av försök, vilket då gör det mycket mindre attraktivt för Kina att försöka något liknande. Det är väldigt tydligt att Xi Jinping har följt det som hänt i Ukraina väldigt noga. Jag tror att han och många andra har varit väldigt förvånade över vilket starkt svar det har varit från västvärlden.
Vi ska byta ämne och prata om eurofrågan som fortsätter att koka. Sverige måste gå med i euron för att inte hamna i samma ekonomiska liga som Rumänien och Bulgarien. Det menar finansmannen Christer Gardell i en intervju i DTV i slutet av förra veckan. Han vill helst se en folkomröstning inför nästa val. Vad är det säger det att näringslivet fortsätter att driva den här frågan, Helen?
Om jag förstår Christer Gardell rätt så handlar det mycket om svenskarnas köpkraft. Han är orolig för att svenskarna blir allt fattigare. Det är framförallt det som han pekar på. Han gjorde det i december också när han drog igång hela den här debatten. Och nu är ju också kronan rekordsvag mot euron, och det har ju hänt väldigt mycket bara det senaste året och den senaste tiden. Och det är klart att det här skaver. Vi har en välskött ekonomi och så vidare, man undrar varför det ser ut så här. Och sen är det klart att det också det är genant som svensk, oavsett om man är företagare eller ej, att det ser ut på det här sättet. Sen är det klart att det drabbar ju företag på olika sätt detta. Bolag som importerar mycket får ju stigande valutakostnader. Det har vi också haft i tidningen en del, bland annat Lindex som har varit ute och pratat om det. Sen är det vissa som menar att det här också kan ha sina fördelar. Det vill säga idén om att en svag valuta gör att vår export ökar när det blir billigare att köpa svenska varor. Och det finns väl två problem med detta. Dels så är inte världen riktigt lika enkel idag, där exportbolag enbart är exportbolag och har verksamhet i Sverige. Utan man är ju i större grad beroende av andra länder också. Alla är någon mån integrerade i globala värdekedjor och importerar. Och det innebär att även exportbolag kan drabbas av en svag valuta. Och sen en annan fråga som Jacob Wallenberg har varit inne på. Det handlar ju om att trycket på att effektivisera och öka vår konkurrenskraft minskar genom en dopad billig valuta. Så att det finns ju flera problem för företagare i många olika aspekter kring detta. Och för svenskar i generell mening.
Ja, och det finns ju också väldigt stora problem för hushållen faktiskt. Och jag tycker det som är lite kusligt nu, det är att vi har en riksbank som försöker bekämpa inflationen, och samtidigt så har vi då en krona som bara blir svagare och svagare. Och detta är ju inte bra, för det gör att allting som vi importerar blir dyrare. Så det är inflationsdrivande. Så det är väldigt, väldigt dåliga nyheter för hushållen också det här. Och sen har man då naturligtvis den här omedelbara, tråkiga upplevelsen när man åker in i ett land där man måste betala med euron. Sen ska man väl komma ihåg att kronan är svag, ja, men det är också euron som har blivit stark till följd av ECBs räntebeslut här i förra veckan, och framförallt vad de sa om räntehöjningar framåt. Så att vi har den kraften, och sen har vi den svenska kronan. Och på sätt och vis så är det ju faktiskt obegripligt. I teorin så ska ju en valuta stärkas när man höjer räntan, men det har vi inte sett. Vi har istället en krona som är lika svag och skadad som den var i samband med finanskrisen 2008-2009. Det är mycket märkligt faktiskt.
Och den här växelkurskanalen där man höjer inflationen genom en svag valuta, det har ju också varit någonting som Riksbanken har varit väldigt öppna med, att man har, det har varit ett sätt som man har nått inflationsmål tidigare. Och det är klart, Riksbanken har ett inflationsmål, de har inte ett valutamål. Och det, idag så kan man också se då delvis priset för det.
Det är företagen som har drivit den här frågan som sagt, men Ellen, du är inne på i din ledartext i måndag, så att det är nu det kommer gå upp för hushållen när man börjar resa på sommaren och ser exakt hur svag den svenska kronan är. Det är dyrt att vara svenskt, konstaterar du. Kommer det här att bli en större, bredare fråga nu?
Jag tror det. Framförallt, som sagt, den svaga valutan har påverkat svenska köpkraft under en tid. När vi pratar om att det är dyrt att vara svensk och allting från el och bensin till kanske framförallt mat. Där finns valutan som en faktor till varför det har blivit så dyrt. När som sagt den svaga valutan har gjort det dyrare att importera. Och det är mycket som vi importerar till Sverige såklart. Så att när vi pratar om att det är dyrt att vara svensk så har vi inte ofta kopplat det till valutan. Men även på hemmaplan så finns den svaga valutan där som en faktor. Och det tycker jag är viktigt att poängtera. Men det är klart att när man åker utomlands så står det ju bortom tvivel att det är hur svag den svenska kronan är. Det är ju egentligen omöjligt att åka i princip någonstans utan att man kommer att drabbas av den här chocken. Man kan ju knappt åka egentligen till Köpenhamn. Den danska kronan är peggad till euron. Så att svenskar som åker utomlands kommer att obarmhärtigt drabbas av att vi har en väldigt svag skvalpvaluta. Och det är egentligen det som jag tror att det kommer att elda på den här debatten ytterligare. När det finns en medvetenhet hos befolkningen som kanske inte är lika stor idag för att vi inte har pratat om det. Och det är ju faktiskt väldigt många svenskar som planerar att åka utomlands trots att det är dyrt på hemmaplan. Och att man pratar om det här svåra ekonomiska läget. Det kom undersökningar om att det var nästan hälften av tillfrågade personer som planerade en utlandssemester den här sommaren. Så att jag tycker det ska bli intressant att se vad som händer med den här debatten efter sommaren och under det här året.
Om man tittar på politiska viljan då, så sa finansminister Elisabeth Svantesson att införa euron är inte aktuellt. Den frågan finns inte på bordet. Sverige har en svensk krona och vi har redan haft en folkomröstning om detta. Samtidigt så sa Johan Persson här i DTV också i veckan att han tycker att kronans sjunkande värde stärker argumenten för att byta valuta till euron. Det verkar inte som att de är riktigt överens här.
Att säga att euron inte är aktuell för att Sverige har en svensk krona kan vara det sämsta argumentet jag någonsin har hört i någon fråga faktiskt. Jag tycker inte vi kan behålla kronan för att det skulle finnas något symbolvärde i att vi har Karl den 16 Gustav på våra mynt. Det blir...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Framförallt också magstark när det kommer från samma politiker som i valet stod och pratade om att det är dyrt att vara svensk och att man fullkomligt avfärdar den här frågan med så dåliga argument och vägrar lyfta upp den ens i diskussionen. Och sen det här med att avfärda det för att vi har haft en folkomröstning om detta, det är också ganska märkligt. När slutar en folkomröstning att vara vägledande enligt regeringen? Det undrar jag. 1997 så slopade man slutdatumet om att alla reaktorer skulle vara nedstängda till 2010. Det var ganska kort egentligen efter att man hade haft en kärnkraftsomröstning där man sa att man skulle, man tog de här besluten. Vi är inte mycket längre ifrån det om man jämför idag mot när vi hade euroomröstningen, det var 20 år sedan. Och sen ska man också komma ihåg att folkomröstningar är rådgivande. Man lydde till exempel inte utfallet om vi skulle ha högertrafik eller inte. Så att jag tycker inte att man kan avfärda den här debatten med den typen av svepskäl.
Jag tänker också på att EU, det EU vi hade i början av 2000-talet och det EU vi har nu är ju väldigt annorlunda. Integrationen av de europeiska länderna och de europeiska ekonomin har ju gått mycket framåt under de här två decennierna. Och det är ju framförallt en brist på integration som kan göra att en monetär union är komplicerad. Så det stärker också argumentet på att man ska titta på det här igen.
Ja, jag håller verkligen med Matilda. Jag tycker man ska titta på det igen. Jag tycker i alla fall att man ska utreda det och se vad som har förändrats och vad fördelarna och nackdelarna är. Jag tror att det stora problemet egentligen mot att införa euron nu, det är ju att kronan är så svag. Vad skulle man gå med på för konverteringskurs? Jag tror väldigt få svenskar skulle gå med på dagens kurs för att införa euron. Så jag tror väl att kronan måste bli starkare och man måste titta på vilka möjligheter som faktiskt finns där. Men det tycker jag absolut att man ska faktiskt göra och inte bara avfärda det. För det är redan en debatt. Det är redan ett problem. Och jag tror inte regeringen kommer komma undan det. Så jag skulle inte bli förvånad om man faktiskt kommer göra det under den här mandatperioden. Mm. Alltså tillsätta en utredning.
Det håller jag helt med om. Alltså frågan om till vilken kurs man skulle knyta den, det är ju en jättebra och intressant fråga. Och om vi hade pratat om det så tycker jag att det skulle vara en värdig debatt, för att det är en genuin svår fråga. Men vi har inte kommit dit än heller, för att det tillåts liksom inte riktigt. Jag tycker att det är ganska sorgligt ändå när man någonstans vägrar att föra en politik som utgår från de förutsättningar som gäller i Sverige idag. Jag tycker inte att man kan bedriva en politik som utifrån liksom en folkomröstning frusen i tiden. Förutsättningar förändras, och det behöver också vi anpassa politiken efter. Jag tycker att NATO är ett annat bra exempel på det. Det vände hela debatten över en natt, en vecka, några månader. Och jag tycker att man behöver i alla fall öppna upp dörren för en valutadebatt också.
Vi lär återkomma i ämnet. Vi ska avsluta podden med en litet förhandstips. Missa inte att läsa Matilda Molander imorgon om varför varje dag i staden borde vara som på midsommar, nämligen bilfri. Eller hur, Matilda?
Jajamän.
Hur går ditt resonemang?
Ja, men mitt resonemang går ju som så här att, alltså, det som är speciellt med städer är ju att ytan är ett nollsummespel. Alltså, mer utrymme för bilar betyder mindre utrymme för gående, för cyklister, för näringslivet. Och det finns ett stort värde i att andra människor och andra transportslag än bara bilar och bilister kan ta sig fram och ta sig runt i städer.
En fråga som lär engagera våra läsare. Spännande, det ser vi fram emot. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare, det är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.